trycket då, så har man bara talat om ungefär 13% av det man ska. Det är roligt när man tar sådana här avancerade grejer, så Svante är med på noterna direkt. Liksom. Det är bra. Andra säger, ja, men vi vet ju det, vi vet ju det. Okej, men för er som vet, som inte vet, så kan jag ha mer att berätta. Det är det jag försöker säga. Så vi tar det efteråt. Men nu ska vi bege oss till Filipperbrevets fjärde kapitel. Filipperbrevet 4 och verserna 1 till och med 4. Men innan vi går dit och läser de verserna, så kan vi ta och stilla oss i bön. Herre, vi tackar dig för det vi har hört, vittnesbörd av olika slag. Tack för din trofasthet. Tack att människor kommer till tro också i denna tid, i vår generation. Tack Jesus för din trofasthet att leda oss på olika sätt. Vi ber just nu här att du välsignar vår tid i ordet tillsammans på ett väldigt speciellt sätt. I ditt dyra namn. Amen. Så Filipperbrevets fjärde kapitel och de fyra första verserna. Och egentligen är det då vers 4 som vi ska fokusera på. Men vi läser dem för sammanhangets skull. Stå därför fasta i Herren, mina älskade. Pröva den här. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Notera där att vad är Paulus glädje? Det är församlingen, folket som finns runt omkring honom. Sen i vers 2 står det, och i Evodia och Syntyche uppmanar jag att vara eniga i Herren. Vi vet inte exakt vad som pågick och varför det inte var enighet mellan dessa två personer. Men han ger en uppmaning där till att vara eniga. I vers 3, jag också dig trofaste medarbetare. Och vi vet inte heller riktigt vem han syftar på här. Det finns många som har talat om det och skrivit om det och så vidare. Men vem det nu är, så säger, ber jag, hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Jag tycker det är en fantastisk utgångspunkt där att de är inte bara medarbetare därför att de har vissa gåvor och talanger och förmågor. Utan de har någonting gemensamt med varandra, nämligen att deras namn är skrivna i livets bok. Och sen i vers 4 så säger han, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Ni vet hur människor idag ofta talar om lycka. Man vill vara lycklig liksom. Och vad är den här lyckan baserad på? Jo, vissa omständigheter. Reklamens makt, om jag köper det här så blir jag lycklig, för de här nya kläderna, en ny bil, vad det nu kan vara. Om omständigheterna fungerar, om jag kan bli av med en relation och ingå eller börja med någon annan relation, så kommer jag att bli lycklig. Så lycka är baserat på omständigheter. Men här står det, glädje, och glädje är baserat på en relation. Och här ser vi skillnaden nu. Lycka är baserat på omständigheter som alltid är villkorliga. Medan glädje är baserat på en relation med Gud, med Herren Jesus Kristus. Och den är aldrig villkorlig eller villkorslös. Så vår relation med honom förändrar allting. Så titeln för dagens predikan är, gläd er alltid i Herren. Gläd er alltid i Herren. Och vi ska börja med att tala om en fråga. Vi ska ställa en fråga, och det är den första punkten här i min predikan. Hur gensvarar vi till svårigheter? Ni behöver inte svara, ni behöver inte räcka upp handen. Ni kan bara fundera i era egna tankar, era egna huvuden och hjärtan. Hur påverkar det vårt humör? Och blir vi otrevliga? Har vi svårt att fatta beslut? Och när saker och ting inte går som vi vill, hur reagerar vi? Är vi de samma när omständigheterna förändras? Så jag tror att alla de här frågorna jag nu ställde, jag tror i princip att vi alla kan svara och säga nej, det är inte så. Vi är väldigt beroende av hur omständigheterna är. Vi kan vara liksom här uppe om omständigheterna är rätt. Och vi kan vara här nere om omständigheterna är fel. Men Paulus säger, glädjer alltid. Han säger inte, glädjer när omständigheterna är som ni vill att de ska vara. Och glädjer inte när de går emot er. Eller som ni tycker går emot er. Filipperbrevet är ett intressant brev. Eller epistel. Tillsammans med Efesebrevet, Kolosserbrevet och Filemon. Så brukar man kalla de här fyra breven för fängelseepistlarna. Det vill säga Paulus satt i fängelse när han skrev dem. Och var sjunde vers, det är ungefär 100 versar i de här fyra kapitlen. Ungefär var sjunde vers talar om glädje. Och det är Paulus som skriver det. Och uppenbarligen så var inte omständigheterna ideala från ett mänskligt perspektiv eller från ett personligt perspektiv. Men ändå så säger han gång på gång att vi ska glädja oss. Han talar mycket om glädje i det här. Så vad är frågan då egentligen för oss? Vad behöver vi för att vara glada? Behöver vi de rätta omständigheterna? I första Timoteus kapitel 6 och den sjätte versen så står det att Guds fruktan med förnöjsamhet är en stor vinning. Och just det här att vara förnöjd, liksom att börja dagen med att tacka Gud. Jag har ingenting att tacka Gud för, säger någon. Men det har vi. Jag lovar att vi har någonting att tacka Gud för. Och börjar vi där och vi är förnöjda med det vi har, då har vi liksom en helt annan typ av utgångspunkt för dagen. Och det Gud gör i våra liv, det blir så totalt annorlunda. Och det blir så totalt berikande i våra liv. Bakgrunden till det här som ni känner till, eller kanske känner till med Paulus, det var att Gud hade ju sagt till Paulus att gå till hedningarna. Vi läser det på åtminstone fyra olika platser i apostlagärningarna. Gå till hedningarna. Varför? Jo, därför att Gud hade en plan för judarna. Men han hade också en plan för hedningarna. Och för dem var det naturligt att börja med judarna. Därför det var geografiskt där de bodde. Det var kulturellt där de hörde hemma. Och så vidare. Men Gud sa till honom gång på gång, jag vill att du går till hedningarna. Jag vill att du går till de andra folken och blir en pionjär. Men Paulus, han hade inte glömt judarna. Och det är okej, det var hans eget folk. Han talade om dem gång på gång på gång. Och han ville på något sätt gå tillbaks till Jerusalem. Därför att han trodde att med den kunskap som han nu hade och med den erfarenhet som han också hade fått där ute, när han såg hur hedningarna kom till tro och de fick den helige ande precis som judarna hade fått det på pingstdagen och samarierna hade fått det lite senare. Också Cornelius och hedningarna hade fått det. Och kyrkor hade poppat upp överallt. Så de tänkte, visst, jag åker tillbaka, berättar det här och de kommer naturligtvis att prisa Gud och säga att vi tror nu också. Tack att du kom tillbaka och berättade det för oss. Men vad var det som hände? Tvärtom, de blev galna på honom. Så vad är det här för en människa som kommer tillbaka? Han undervisar mot Mose undervisning. Han har tagit in hedningar i Guds heliga tempel här i Jerusalem. Och anklagelserna bara haglade mot honom. Och det gick så långt att Paulus hade garanterat mänskligt sett förlorat livet. De hade tagit livet av honom på plats. Men romarna fanns på plats och sa att ni får inte ta livet av honom. Är det någon som ska ta livet av honom så är det oss. Men det gör vi inte utan en rättegång, för han är en romersk medborgare. Och han fick då åka till Rom för att hans fall skulle prövas. Fick ett val. Vill du dömas av judarna eller vill du dömas av romarna? Romarna! För han visste att där hade han åtminstone en chans. Bland judarna så var alla hans broar brända. Så två gånger hade han blivit varnad i apostelgärningarna 2022-24, men också i 21-4. Så två gånger så säger den helige ande att gå inte till Jerusalem. Men han gjorde det. Och nu satt han där han satt. I två år så satt han och väntade på en rättegång i Rom. Fängslad. Han blev visserligen ganska väl behandlad. Han fick ta emot besök. Det var en slags husarrest. Men det var alltid några soldater på plats. Och han fick inte lämna den här platsen. Och under de här omständigheterna kan tyckas då liksom, varför skulle jag åka tillbaka till Jerusalem? Varför skulle jag blivit fängslad? Varför skulle jag inte bara fortsatt att gå till hedningarna och kanske nått det här målet som han hade? Vad var hans mål? Att komma till Spanien. Ni har redan nått det målet. Men varför ville han komma till Spanien? Det finns olika anledningar, kanske. Men en av anledningarna var antagligen att i hans värld och i deras värld så var Spanien lite grann världens ände. Därför att sen började Atlanten där borta och så vidare. Så på det sättet så hade han en önskan, som jag tror, att nå så långt han kunde rent geografiskt med evangelium. Och han kunde sagt så. Och här är jag nu. Och jag vet inte hur den här rättegången hittills har jag blivit behandlad väl. Jag är romersk medborgare, det är okej med soldaterna, jag vittnar för dem och så vidare. Men det kan hända att den här rättegången inte går som jag hoppas. Chansen finns ju att han skulle bli dömd till döden eller till något långt fängelsestraff eller vad det nu kan vara. Men han hade en övervinnande glädje. Och kapitel 1 av Filipperbrevet och vers 12 så står det att det som hände mig har lett till evangeliets utbredande och till evangeliets fördel. Varför? Jo, därför att den här platsen som var precis vid kejsarens palats, och det var kejsarens livgarde som vaktade honom. Det fanns personal där som rörde sig i området. Och han kom i kontakt med det här så att han fick vittna för kejsarens hushåll och kejsarens personal. Och han visste att det här hade inte skett om han inte hade hamnat på den här platsen. Det var en av anledningarna till att han gladde sig. Och sen så står det i kapitel 1 och vers 18. Vi vet inte exakt vad de här människorna var för denna. Men han säger att det fanns en massa människor som predikade evangelium med fel motiv. Och han sa, trots det så gläds jag över det. Därför att de evangelium går ut. Och ni vet hur vi är liksom, men de ska man ju liksom, de ska vi inte låta predika här. De har inte rätt lära, de har inte rätt motiv och så vidare. Men han sa, jag gläds över det. Evangelium kommer ut och kommer fram. Och sen tänkte jag också på vad det står i kapitel 1 och vers 25. Han säger där att han sitter och tänker på sitt liv, att vad önskar jag mig egentligen? Jag är frälst. Skulle jag dö så skulle jag vara med Gud omedelbart. Ingen dum tanke. Men så säger han, jag kan ju vara kvar, men jag vet att hittills har mitt liv inneburit en massa hemska grejer, förföljelser och fängelse och motstånd av alla möjliga slag. Och förmodligen så kommer det att fortsätta vara på det här sättet. Så egentligen så vore det bättre för mig om Gud skulle ta hem mig. Men vad säger han sen? Han säger, för er skull så vill jag vara kvar här. För er skull så vill jag vara kvar i den här världen. För Gud har utrustat mig som apostel med vissa gåvor som gör att jag kan förkunna för er saker som leder till uppbyggelse av er och till församlingen rent allmänt. Så Paulus visste lika väl som vi, eller bättre förmodligen, om vem han var eller vilka vi är i Kristus. Och han visste att skulle Gud ta hem honom så skulle det inte vara någon nackdel, därför att han var i Kristus. Så källan till Paulus glädje var hans relation med Jesus Kristus. Det var inte omständigheterna. Det var inte detaljerna. Det var ingenting som var villkorligt på det sättet. Och det kristna livet handlar om att Gud är för oss på alla områden. Så vi har en förfrågan. Och den är, förändras, är en fråga, förändras vi när omständigheterna förändras? Och tyvärr så måste vi förmodligen svara ja på den frågan. Den andra punkten här var, vad är förutsättningen för vår glädje? Och vi säger att det är relationen med Jesus Kristus, inte omständigheterna. Och så kommer vi till förvissningen. Hur kan vi vara förvissade om att det verkligen är på det här sättet? I Jakobs första kapitel och den andra versen så står det: räkna det som den största glädje när ni råkar ut för alla slags prövningar. Nu ska vi glädjas i prövningen också. Inte nog med att vi liksom ska hålla humöret uppe så där lite allmänt, men vi ska öppet glädja oss i prövningen. Och det finns en anledning till det. Det är inte det att vi säger, åh vad härligt, nu ska jag få lida lite grann. Det är det jag har gått och längtat efter hela tiden. Tack Gud. Det är inte på den nivån. Men han säger bara att när ni möter en prövning så är det ett bevis på att någonting har hänt i era liv. Guds ord har slagit rot i er. Och det är det ordet som jag nu vill pröva hos er. I form av en prövning. Okej, då ska jag aldrig mer studera Bibeln. Då ska jag aldrig mer ta till mig ordet. Så att jag slipper de här prövningarna. Men vet ni, i prövningarna så ger Gud nåd. N-O-D. Och det gör all skillnad i världen. Jag tog upp det i Riga i ett sammanhang. Att lidandet kommer vi aldrig undan. Det finns ingen människa som har lyckats att fly undan lidandet. Det spelar ingen roll vilken nationalitet vi har. Det spelar ingen roll hur friska vi är. Det spelar ingen roll vår bakgrund. Vi kommer aldrig undan. I denna värld finns det ett lidande. För alla. Men det finns en enorm skillnad mellan att lida som en otroende människa och att lida som en troende människa. Därför att utan Gud finns det ingen mening med lidande. Absolut inte. Jag kanske försöker hitta det och säga att jag har blivit en bättre människa. Och det är möjligt. Jag kan inte argumentera mot det. Att lidande på det sättet inte också mänskligt sett kan ha ett syfte. Men med Gud har lidandet en helt annan dimension. Och det är det han säger här. Att gläds över prövningarna. Inte för att ni ska lida, men därför att det är ett bevis på att Guds ord har slagit rot i er och fått fäste. Så har vi Herrens glädje? En bra fråga. Jag vet inte vad vi svarar på den frågan. Kanske, kanske inte. Men i Romarbrevet 5:5 så står det att Guds ande som är kärlek har utgjutits i våra hjärtan. Så på grund av att Gud bor i oss, den helige ande, så har Guds kärlek utgjutits i våra hjärtan. Man har gjort tester eller man har sett hur människor som vet att de är älskade, de förmår enormt mycket. De förmår att göra saker. De förmår att stå ut med saker. Varför? Jo, därför att de vet att de älskar. Nu talar jag i mänskliga termer. Andra föräldrar, syskon, familj, omgivningen. Men vi vet att vi är älskade av honom. Hur mycket mer är inte detta en källa till att ha glädje? Jag tänkte på i Johannes evangeliets 7:e kapitel. Jesus är i Jerusalem vid lövhyddohögtiden, om jag inte missminner mig. Och han säger så här på den vers 37, kapitel 7. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Sen i nästa vers här bara läser: detta sa han om anden. Det vill säga, det här är en profetia. Anden var ännu inte given, men nu skulle anden ges. Och han säger, på grund av att vi har anden, så är det som en fontän inom oss. Det vill säga av glädje. Och den glädjen har ingenting att göra med omständigheterna. Den här glädjen har ingenting att göra med livets detaljer. Den har att göra med att vi har en relation med Gud som inte kan förändras. Den kan inte förloras. Och därför så kan vi glädjas i detta. Jag tänkte på hur det står i Lukas kapitel 10 och vers 20. Lukas är innan Johannes, om ni backar lite grann. Lukas kapitel 10 och vers 20. Och här ger han oss lite grann anledningen till att glädjas. Han säger, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er. Okej, ni kan glädjas lite grann över det, så att säga. Som över att era namn är skrivna i himlen. Och här sätter han egentligen bara saker och ting i sitt rätta perspektiv. Ni vet, så här, proportionsmässigt. Så visst, det är inte fel att glädjas över någonting. Det är klart att de var entusiastiska över det faktum att när de såg en demonisk manifestation, en människa som var besatt eller någon människa som var sjuk eller någonting liksom, och de kunde i Jesu namn näpsa den här anden och de försvann och situationen förändrades, det är klart att de blev entusiastiska. Det är inte så konstigt. Men man säger, i jämförelse med att ni har era namn skrivna i himlen, så är det ingenting. Det är källan till vår glädje. Demonerna må lyda oss eller inte. Omständigheterna må vara på ett visst sätt och så vidare. Men där är den verkliga källan till glädjen, att våra namn är skrivna i himlen eller i livets bok. Jag tänkte på det. Gud är aldrig långt borta. Liksom, Gud kan tyckas vara väldigt långt borta. Men även för en otroende människa så är Gud väldigt nära. Läs Apostlagärningarna 17. Det står att han är så nära att han är bara en enda bekännelse borta. Det vill säga, om jag bekänner honom i mitt liv som min frälsare, ja, då blir jag frälst. Så, och vi som har fått anden i första Korinthierbrevet 6:17, vi är förenade med honom. Vi är en ande. Och denna ande bor i oss. Vilken fantastisk, underbar anledning till att vara, att ha den här glädjen. Och vet ni, synd tar bort all glädje. Synden är någonting som jag var ute och evangeliserade i Riga. Och var med en person som är väldigt fin, väldigt försynt person. Och de använder det här lilla armbandet. Ni vet, liksom, det är olika färger på det så här. Och varje färg talar om en del av evangeliets historia. Och så var det då liksom den här svarta lilla pärlan där som då liksom talar om synden i vårat liv. Och personen var så liksom tveksam till att använda ordet synd. Och inte därför de inte tror, men liksom de är så fina, så försynta liksom. Så talar de liksom, ja, vi har liksom gjort misstag och vi har kanske inte alltid gjort det som Gud vill. Och ja, liksom, och så personen då som lyssnar och så, ja, du menar synd? Så här, ja, precis. Och jag tänkte liksom att vi försöker på något sätt att inte tala om synd. Liksom. Vi talar om misstag och lite olika. Men Bibeln talar väldigt tydligt om synd. Väldigt tydligt om synd. Synd i singular, vi tror inte på honom. Därför kan vi inte bli frälsta. Synd i plural, en massa saker som inte förhärligar Gud i våra liv. Som den helige ande talar till troende. Till de otroende så talar han om synden i singular, det vill säga otro. Till den troende talar han om synden i plural, det vill säga allt det som inte matchar det som vi är eller har blivit när vi tror på honom. Så synden tar bort all glädje. Därför är synden allvarlig. Om ingen annan anledning så är det en anledning också att göra upp med det som finns i våra liv. Och så vad har vi att glädjas åt? Massa saker. Vi har honom. Vi tillhör honom. Han är i oss, vi är i honom. I Hebreerbrevet 13:5 står att han ska aldrig någonsin lämna oss. Vi kan glädjas över att han har kontroll över alla omständigheter. Jesaja 46:10. Han vet allt. Och vi kan också glädjas över att allt samverkar till det bästa. Det vill säga, vad vi än går igenom, när vi gör det med Gud, så händer någonting i våra liv. Och jag vill avsluta med att läsa från första Petrusbrevet. Och det första kapitlet, första Petrus 1 och verserna 3 till och med 8. Rubriken är ett levande hopp. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är en anledning att glädja sig. Födda på nytt, vi har ett levande hopp. Och när vi hoppas på Gud, då är det inte så där liksom kanske, kanske inte. Då är det en total förvissning i hjärtat. Till ett arv som aldrig kan förstöras. Hur mycket jag än bygger upp i detta livet så kan jag mista det väldigt fort och väldigt snöpligt. Men det här arvet kan aldrig förstöras. Det kan inte fläckas, det kan inte vissna. Och det är förvarat åter i himlen. Det finns många bankfack, många säkerhetsdörrar som man kan låsa in sina ägodelar i denna värld. Men de är inte säkra där. Men i himlen är de säkra. Det är en anledning att glädjas. Med Guds makt i vers 5 blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Så vi är redan födda på nytt. Vi har redan evigt liv. Men vi ska bli frälsta i framtiden, det vill säga vi ska tas ut bort från den här världen och få en uppståndelsekropp. Och vi kommer att vara i all evighet med honom och upptäcka den skatt som har blivit bevarad åt oss där. Gläd er därför, jag älskar de här små orden, därför, där har vi anledningen. Inte för att livet går vår väg. Och att vi har fått, och det är inget, särskilt unga människor men alla, det är inget fel att ha mål och drömmar och liksom jobba hårt och liksom skaffa sig någonting i den här världen. Det är inte det, Bibeln är inte emot det. Men om det är detta som jag bygger mitt liv på, jag är lycklig, jag har fått det jag vill. Jag är olycklig, jag har inte fått det jag vill. Men vi säger, vi gläds i honom. Betyder inte att vi inte reagerar och blir ledsna med saker och ting inte går som vi vill. Det är normalt. Men han säger att det finns någonting mer. Det finns någonting som är i himlen för oss upplagt. Det väntar på oss. Det är inte liksom att kanske, kanske inte vi får det. Vi får det. Därför att vi är födda på nytt. Vi väntar på det. Äktheten i tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i en. Och den tron ska visar sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så att om vi tvivlar här, så kommer vi den dagen att jubla. Vi kommer inte att ångra att vi trodde en gång. Ibland människor, ja, jag trodde i min ungdom, men sen blev livet si och så och jag slutade att tro. Ja, jag är besviken över det här. Men den dagen så kommer jag inte ångra beslutet att tro på honom som gav mig evigt liv. Och vers 8. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Och där har vi det. En himmelsk glädje som vi har. Den här världen har lycka som sitt mål. Jag talar ibland med människor så här: jag vill bara vara lycklig. Men om du blir lycklig över att tro en lögn, är det tillräckligt? Är det okej? Jag tror hellre sanningen och är lite olycklig, om jag ska vara ärlig. Därför att någonting större och bättre. Och jag tror inte vi blir olyckliga om vi tror på honom. Men vi har någonting som är mer än lycka, som är baserat på omständigheter och detaljer och villkor i den här världen. Vi har ett levande hopp. Vi har någonting som vi kan glädja oss över alltid. Och det är det Paulus säger. Jag sitter i fängelse. Mitt liv gick snett. Jag gjorde ett misstag. Nu är jag här. Men jag glädjer mig alltid över detta. Därför att jag vet att jag har någonting mera. Jag har mitt namn skrivet i livets bok. Och därför kan jag glädjas. Och dessutom så har du samverkat allt till det bästa. Jag vittnar för helt nya människor som jag inte trodde jag skulle få vittna för. Och du har fixat saker och ting på ett helt otroligt sätt. Kan jag göra något annat än glädjas? Så det här är hans uppmaning. Enkla uppmaning till de tro. Glädj dig alltid i Herren. Än en gång säger jag, glädj dig i Herren. Herre, vi ber att du välsignar detta. Och Herre, vi vet att det är en utmaning för oss. Därför att vi som alla andra är satta i denna värld. Och det går upp och det går ner. Ibland får vi det vi vill och ibland får vi inte. Men det viktiga är, Jesus, att vi gläds över att våra namn är skrivna i himlen, i livets bok. Och att vi har ett arv som inte kan ruttna eller rosta eller bli förstört i himlen. Det är den himmelska glädjen. Och vi kan smaka den redan här, därför att den helige ande har blivit utgjuten i våra hjärtan. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi vill också ge en enkel inbjudan till de som lyssnar på internet. Evangelium betyder det glada budskapet. Varför är det ett glatt budskap? Jo, därför att den fallna, syndiga mänskligheten har en möjlighet att tro och bli frälst. Allt som krävs är ett erkännande att jag är en syndare. Och en tro på att Jesus Kristus är den rättfärdige. Gud som blev en människa i köttet, kom in i världen för att dö för mina synder, blev begraven, blev uppstånden. Och på grund av att han blev uppstånden så bevisar han också att du har accepterat honom, Fader. Han är accepterad och vi blir accepterade i honom när vi tror. Så tro på honom i ditt hjärta. Säg bara att jag är en syndare. Jag vill bli frälst. Jag vill få evigt liv. Du lovar det som en gåva. Ta emot det. Säg ja till Jesus. Och bekänn honom som din frälsare. Bibeln säger att du har evigt liv som en gåva. Du har övergått från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Kolosserbrevet 1, 12 och 13. Så Jesus, vi ber nu för de som lyssnar. Och kanske trodde och tog emot. Välsigna dem. Vi tackar och prisar dig just nu, Jesus. I ditt dyra namn. Amen. Ja, vad säger ni? Ska vi... Om ni är sugna så...